Då säger jag välkomna till oss på humaniora och teologi vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degell. Under våren 2023 så har jag lyssnat en hel del på en ny podd som heter Köttet. Det är en podd som produceras av Författarskolan vid Lunds universitet. Och den handlar om skrivandets innersta. Den leds av Anna-Klara Törnqvist och Johan Claesson som nu finns med mig här i studion. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Köttet, ska vi börja där? Det brukar ni också göra i avsnitt. Varför heter den Köttet?
Vill du börja?
Ja, men det var ju Johan som sa, du sa det någon gång tror jag, när vi började planera podden och vi hade olika, jag hade ganska så här lite pretentiösa namn och kanske lite poetiska vackra som Johan inte tyckte var nog hiphop tror jag.
Nog hiphop vet jag inte, men det var liksom en, det var en alltså så, jag vet ju att du är ju värmländsk prästdotter och det fanns ju en sån klang liksom i de tidiga namnförslagen tyckte jag då.
Ja.
Och sen så vid något tillfälle så hade vi det här att vi någonstans sa att vi var
du sa det och då sa jag, men Köttet skulle det kunna heta och så gick jag och hämtade kaffe.
Och sen så hade vi det och en massa andra namn. Och sen så började vi mer och mer att ja, men vi visste att ja, men vi var intresserade av frågor som inte riktigt har att göra med texten som liksom den färdiga produkten utav skrivprocessen utan om skrivprocessens själva tillblivelse, dess kroppsliga dimension, det här att man faktiskt sitter i ett rum och knapprar och möter sig själv på olika sätt och sådär. Så det är väl någonting sånt som vi också...
Och sen har det ju liksom växt i innebörde, för vi har ju frågat våra gäster som Johan brukar säga som ett rorschach-test vad de associerar. Så det, vi har ju samlat på oss konnotationer och associationer och sådär kring det här. Så jag tycker att det har växt som namn. Det kändes också väldigt skönt att inte ha något med skriv i. För att skriva är mycket mer än skriv. Och det ville vi liksom få med. Det är liksom kropp, ande, själ. Så.
Ja, men namn är ju, det är svårt. Det är jättesvårt med vad ska man döpa en podd till?
Liksom. Vi har ju skojat lite om att Skan borde sponsra oss. Eller att vi skulle få djurrättsaktivisterna på oss.
Precis.
Men inget av det har hänt.
Än så länge så verkar de flesta vara med på hur en symbol fungerar. Så att, ja.
Tacksam. Om vi backar bandet lite grann och tittar på liksom, ja, men författarskolan. Det kanske folk har hört talas om lite grann. Sådär. Kanske en del tänker att författarskolan på Lunds universitet, är inte det liksom... Gör man inte sånt på folkhögskolor, typ man sitter och skriver eller sådär? Vad är författarskolan egentligen? Vad gör ni där?
Det är, för det första, är det faktiskt en klassrätt som en konstnärlig utbildning på universitetet. Det finns ju, man kan läsa konstutbildningar, man kan läsa musik och sådär. De är också konstnärliga utbildningar. Så att vi blev klassad, nu vet jag inte, men vi säger att det är 10-tal år sedan kanske. Men det ligger ju också på universitetsnivå, vilket innebär att man kan läsa den ända upp på magisternivå. Och när vi är så långt uppe så är vi också nosa lite på frågor som kan gälla konstnärlig forskning, att liksom vara i sin process men också via den undersöka andra saker. Men då har man kommit långt, så att säga. Så grunden är egentligen när man söker till författarskolan så söker man en 2-årig utbildning i litterär gestaltning, där då sista kursen ger en kandidat eller är på kandidatnivå. Och man skriver, man läser och man har sikte inställt på att landa i någon form av romanus där mot slutet av de här 2 åren. Så att det finns också liksom en riktning på det sättet. Men jag tänker att Johan kan också... Jag kan säga att den har funnits i... Vi firade lite försenat 20-årsjubileum. Vi kallar det för 20+. Men ungefär 20 år har den ju funnits. Och sett ut på lite olika sätt genom åren. Den började ju egentligen med... på litteraturvetenskapliga institutionen kan man säga. För där fanns det ju en kurs som hette, tror jag, Skapande svenska. Och det var Claes-Göran Holmberg bland annat, och sen var det Björn Larsson. Så det har sin upprinnelse i ett, såklart, det är ganska givet, tänker jag. Man litteraturvetare, så är man också intresserad av hur litteratur blir till och att det finns de som gör den litteraturen som man sen beforskar. Och sen har den då utvecklats väldigt mycket under de här 20 åren och landat i då att vi tänker att det är en utbildning i litterär gestaltning som är en konstnärlig utbildning. Men jag tänkte, Johan har gått och går författarskolan, ja. Så du kan ge ett lite student inifrån perspektiv kanske.
Nej, men framförallt för mig så är det väl, det är liksom ett ganska särskilt sammanhang. Men precis som på en folkhögskola, liksom, att man hamnar i ett sammanhang där man får lov att ta tid med sin text, där det är andra människor som på samma sätt också ser text som lika seriöst som en själv. Och sen i och med att det är på universitetsnivå så har det också liksom en viss, det finns en viss konstnärlig forskning spin på det som ju verkligen hjälper till att sätta lite fjutt på det där och ger nya perspektiv och skapar en viss typ av, för mig är det framförallt det här snackutrymmet som man, konversationsutrymmet som skapas, som är den största aspekten.
Liksom. Ja, men samtalet är verkligen stommen i utbildningen. Precis. Kan man säga, att samtala om process, samtal om skrivande på olika sätt. Jag glömde också säga att vi har ju en så kallad kvalificerad uttagning, heter det. Och det betyder att när man söker till författarskolan så söker man med arbetsprov, det vill säga en skönlitterär text av något slag. Så att visst, det har ju inte alla folkhögskolor, en del har det. Men vi ser mer och mer också att väldigt många som kommer till oss har gått folkhögskola, nästan som någon form av förberedande konstutbildning eller så. Mm. Att man har med sig skrivande och så vill man liksom kanske satsa de här 2 åren på att verkligen bli färdig med någonting. Man har en idé eller en idé som växer fram under den första terminen där.
Och det också, liksom, framförallt med, jämfört med vissa folkisar som jag vet, så är det ju det är rätt mycket etablerade människor och så också som nyttjar det här som en resurs för att fördjupa, för att komma åt de resurserna kring att färdigställa ett större projekt eller sådär som är möjliga via den här sortens forum. Liksom.
Absolut.
Vi har hört, eller nu har lyssnarna förstått liksom Johans ingång i detta, men Anna-Klara, du är litteraturvetare.
Mm.
Hur hamnade du på författarskolan som lärare?
Ja, numera är jag är ju litteraturvetare, men min titel är faktiskt konstnärlig lektor på författarskolan då. Ja, men jag har alltid haft med mig det intresset. Ibland säger jag att jag skrev en avhandling istället för en roman, för att jag är lite nervös och skötsam av mig. Och vågar mig inte på det bohemiska. Men litteraturvetenskapen är min grund. Sen har jag alltid haft intresse för, ibland säga, andra sidan av litteraturen. Alltså, vad händer? Litteraturvetare sysselsätter sig väldigt mycket med befintliga texter. Men jag har hela tiden haft ett intresse för texter i vardande, texter i process. Hur blir det till? Vad händer? Och så tänker jag att jag är en professionell läsare på det sättet och som kommer mig till godo i min verksamhet. Så att jag utbildar mig, jag är också utbildad skrivpedagog. Och det finns ju en utbildning på Skurups folkhögskola som än så länge är den enda i Sverige. Och Carola Mikaelsson som är min andra kollega, vi är 3 fast anställda, så det är också Joakim Forsberg som är verksam författare. Men jag har skrivpedagogiken med mig, undervisade i kreativt skrivande högskolan Kristianstad, Malmö, och så småningom landade jag här på författarskolan. Och här är jag också programkoordinator, så att jag har ett stort ansvar för utbildningen.
Mm. Kan man säga någonting om vilka det är som söker sig till författarskolan? Jag vet inte om ni har gjort en sorts så här, en typprofil, eller liksom vem söker sig?
Jag har faktiskt gjort det, kan man säga. För att jag gjorde en intervjustudie inför en konferens som jag deltog i juni. Om liksom, vem vill vara författare, vilka går författare. Så jag intervjuade 30-tal av våra studenter. Och då kunde jag ju titta lite kvantitativt på våra. Så att jag skulle säga att för det första, det man absolut kan säga det är att den är otroligt eklektisk grupp. Det vill säga den är väldigt, väldigt blandad i bakgrund, i åldrar, i vad man har gjort. Man måste antingen ha läst 2 år på universitet eller jobbat 2 år. Så man kan komma och aldrig ha studerat på universitet. Och vi har alltid några som kommer så med en kanske gedigen yrkesbakgrund. Så. Men det jag såg där det fanns en liten puckel, det är nog någonstans mellan 30 och 40 år skulle jag säga. Övervägande kvinnor som då har ju ganska mycket liv och yrkesverksamhet bakom sig eller studier. Men som väldigt ofta haft det här med sig och vill på något sätt. Så någonting har löst ut det här och de vill liksom satsa på det. Men sen har vi absolut de som är väldigt unga. Som kommer kanske ha gått folkhögskola. Vi har en del som kommer från Litvethållet och hört talas om oss. Förlagsutbildningen kommer man också ofta till författarskolan. Men som sagt, vi har alla möjliga yrken. Kock, vad har vi mer? Revisor. Alltså det finns, det är en otrolig blandning och vi brukar säga att det är en otrolig tillgång på utbildningen. Att det är så också.
Är det så att man söker man med ett specifikt projekt eller hur går det till? Är det så att man har liksom, nu har jag den här boken som ligger i skrivbordslådan?
Man måste
eller?
Inte göra Nej. Det. Man kan lämna in 10 dikter eller 10 sidor olika prosa sådär. Och där finns det också en spännvidd. Det finns en del som Johan sa som kanske faktiskt har debuterat redan men som vill på något sätt ge det här extra skjuts och tid. En del kanske vill byta genre. Det kan ju också vara så att man har till exempel debuterat för barn och unga men så har man en vuxen roman på gång som man vill jobba med. Medan andra känner sig för väldigt mycket och kanske till och med tänker sig att de ska skriva lyrik och så landar de i young adult, alltså unga vuxna istället eller så. Så det ser väldigt olika ut och det är inget krav vi har utan nu har vi utformat utbildningen just så. Joakim, min kollega, han brukar säga från ax till limpa och då brukar jag säga att ja, men från frö till jäsdeg kanske, men någonstans där att det ska finnas, vi har ett fokus på en kreativ process så det ska finnas mån för att också känna sig för, prova tänka om och sådär. Så det ser också väldigt olika ut skulle jag säga.
Och precis som liksom vilken annan utbildning som helst som kanske snarare än att vara så direkt yrkesförberedande så lär den en att tänka om ett visst ämne så blir ju alltså även om man är i skrivande cirklar annars så är det ju bara vissa människor som är så liksom analytiskt lagda och sådär och det här fostrar ju verkligen någonting sånt, alltså det finns en pågående analys, en pågående gemensam fördjupning, ett pågående liksom systematiskt tänkande som jag tror i alla fall för vissa eller för många är väldigt berikande.
Men jag kommer inte ihåg, sökte du in på ett särskilt projekt?
Ja, jag har ju hållit på med samma projekt i 9 år.
Så att, Johan är en av dem en som av dem. Gör så. Ja. Mm.
Men är det så att är det flest så att säga, folk som vill hålla på med klassisk skönlitteratur, alltså romanbygge, eller finns det liksom folk som håller på med essäer? Alltså, hur ser det?
Vi har inte, alltså i början i författarskolans tid så att säga så tog vi in också, eller det var inte jag med, men då togs också de som vill skriva sakprosa in. Men vi har, eftersom vi har tänkt att ämnet nu är litterär gestaltning, så tar vi inte in ren sakprosa. Däremot så är essägenren ganska vid numera. Man kan skriva, i den anglosaxiska världen så säger man ju lyrical essay. Alltså man kan ju skriva essäaktigt med någon form av skönlitterära anspråk. Sådär. Så det finns det också. Vi har alltid några som jobbar med någon form av dokumentärt. Det kan vara släktmaterial eller något fall eller någonting. Alltså det finns också dem. Alltid några som skriver lyrik såklart, några som skriver för barn och unga, fantastik sådär, så att det finns en bredd där också, det ser väldigt olika ut från år till år, nu tycker vi fantastiktrenden har dippat lite grann eller man ska säga, mattats av kanske till förmån för någon form av autofiktion. Så min spaning är liksom att vi fångar upp det som är där ute, men det går lite, det kommer lite senare till oss. Det finns också de som har flera projekt på gång samtidigt. Så det ser väldigt olika ut.
På vilket sätt skulle ni säga skiljer sig författarskolan från andra liknande skrivarlinjer och sådana här saker? Vad är den stora skillnaden? Är det just närheten till forskningen eller liksom den akademiska biten eller vad?
Jag har ju inte gått på en annan skrivskola. Nej. Så att det är lite svårt för mig att säga, speciellt utan att ibland göra mig fiender eller sådär när jag har spaningar. Så.
Alltså jag tänker att det finns alltid stora saker som man delar skrivutbildningar såklart. Alltså att läsandet och skrivandet är grundverksamheten, det kan man liksom inte komma ifrån. Så att jag tror inte heller vi gör så väldigt mycket för att säga att vi är en väldigt annorlunda utbildning till skillnad mot andra. Men det jag skulle vilja säga när jag tar emot nya studenter som jag gjorde förra veckan, brukar jag ge mig på rita ett sånt här Venn-diagram, alltså cirklar som går in i varandra, och så är liksom författarskolan i mitten där. Och då brukar jag säga att man har litteraturvetenskap, skrivpedagogik och så liksom konstnärlig process. Att de delarna går in, att vi plockar vissa delar till exempel från litteraturvetenskapen som vi tänker det här kan faktiskt vara väldigt bra även när man är liksom i den skrivande änden av litteraturen. Vi har väldigt mycket skrivpedagogiska grundtankar när det gäller hur man ger och tar emot respons. Vi har hela tiden försöker hålla skrivandet igång genom skrivövningar. Vi har skrivpass och sådär. Och sen tänker jag också att det finns någon form av konstnärlig ambition, det här som Johan säger, att vi plockar in texter, inspirerar från andra olika konstarter och så.
Jag tror att om det är någonting som jag hör ganska ofta, som jag även hör liksom när folk är intresserade av författarskolan som har gått någon annanstans i Göteborg eller så, så är det att projektfokusen är så stark redan från början. Alltså så att det är redan från början en tanke om att det här ska bli någon form av helhet. Det är inte bara ett utforskande av sitt begynnande konstnärskap, utan det är även hur man kanaliserar det mot någonting. Mm. Någonting som är tänkt att bli avslutat. Liksom. Mm.
Men Johan, du som har gått då på författarskolan, på vilket sätt tycker du att det har förändrat din syn kanske på skrivande eller sådär? Vilket har varit liksom... Det är kanske svårt att sammanfatta, men...
Alltså det typiska med att gå på en skrivskola, och där får jag väl liksom också kanske sålla mig till dem som ger det här svaret, det är ju att det framförallt gör dig till en bättre läsare utav text. Alltså att du blir en duktig läsare utav andras texter, du blir duktig på att se hur man jobbar med en text, vad som känns som att... att det saknas, eller snarare liksom hur texten faktiskt upplevs eller någonting, snarare än det som den sträcker sig mot, men på ett speciellt sätt liksom. Och det, den blicken kan man sedan vända tillbaka mot sitt eget skrivande liksom. Och det är verkligen hjälpsamt, och min upplevelse är att det är en enorm skillnad när folk kommer och när folk lämnar, på kvaliteten på det skrivna. Liksom. Och sen så är det ju också att det öppnar, som skrivande människa så är det väl lite lätt kanske att man har en lätt så här narcissistisk böjning. Man tycker ofta att det man själv håller på med, det är det största som någonsin har gjort. Så hur kan inte någon annan se det här? Och när jag bara visar vad jag kan så... kommer alla andra, då lägger resten av den här marknaden ner liksom. Men det fostrar ett enormt intresse för andra människors skrivande, för deras process och på ett sätt för deras inre liv då också. Det är liksom de står så nära varandra, när man verkligen kommer in till vad en människas skrivande, och kanske ännu mer vad en människas, de här brott, det som inte funkar i människans skrivande, och vad det är att prata kring det där och försöka förstå, men vad är det här gapet som jag känner mellan min inre värld och mitt språk och sådär. Det är liksom helt fantastiskt det som kommer ur det.
Ja, jag tänker det finns en ja, det är någon form av självbiografi av Gun-Britt Sundström som heter Skrivliv. Och jag tänker att är det någonting då som skulle kanske skilja oss ut, eller oavsett om det skiljer ut oss eller inte, så lägger vi vikt vid att det är en form av skrivliv. Alltså det är det som är det konstnärliga på något sätt, att jag tänker det, vi har väldigt lite av det här handboksartade med liksom, så skriver du ett synopsis eller så här skriver du en bra dialog eller sådär. För det är som inte det är, vi vill lära ut ett förhållningssätt, ett sätt att vara i världen och ett sätt att vara skrivande och vad innebär ett skrivliv. Sen kan det absolut komma delar där man kan samtala om en dialog i en text, men det är mycket mer processgrundat på det sättet skulle jag säga än någon form av quick fix.
Ja, och jag tror också om jag jämför folk som jag känner från andra skrivskolor eller vet har gått andra skrivskolor och sådär, jämfört med hur kulturen är på författarskolan, och det är svårt att sätta fingret på vad det är som leder till det här, men min upplevelse är att författarskolan är väldigt bra på att just få folk att på riktigt inse knäget i skrivandet. Yeah. Liksom så att folk faktiskt börjar ta, det slutar att vara liksom så här en inspiration som kommer då och då. Man går och man gör sina timmar varje dag och sådär. Ja, den sortens kultur finns liksom. Och det är det allting handlar om. Det är så man skriver någonting överhuvudtaget. Mm. Inte på någon slags gudomlig inspiration så.
Om vi kommer in på podden då, eller vi går tillbaka till podden, Köttet. Hur kom den idén? Att ni skulle ha en podd?
Mm.
Det var du som föreslog den.
Det var min idé. Dels är jag ju en poddlyssnare själv. Jag tycker om flexibiliteten som finns i en podd. Man kan sitta på väg till eller från jobbet, man kan diska och så kan man ändå på något sätt förkovra sig. Jag tycker om formen, jag tycker väldigt mycket om samtalet. Och samtalet rimmar ju väldigt väl med vår utbildning också. Och jag kunde känna att ibland fanns det samtal, vi har ganska stora klasser egentligen, vi tar in 28 stycken per termin, så det är ju jämfört med litterär gestaltning där de tror jag tar 6 eller 8 studenter, så att ibland finns inte tid för det här liksom samtalet som får fortsätta, samtalet som går vidare, och vi har också många spännande gästlärare inne hos oss som handledare eller håller föreläsare, så jag tyckte ibland att vi tappade saker. Och sen var det faktiskt under pandemin som vi skulle ha ett essäpass. Ett pass om den lyrical essay, jag och Carola då. Och vi ville inte stå, vi ville inte ha den på Zoom. För vi var så trötta på Zoom. Så jag sa, vi kan spela in den som ett samtal. Och den blev liksom en framgång. Men det var många som hörde av sig och tyckte att det var jättefint. Och spännande det var att lyssna och sådär. Så där fanns liksom fröt till det här att få fortsätta ett samtal. Så jag tänker att det är en podd för den som är intresserad av skrivande och litterär gestaltning i allmänhet. Men vi har också en tanke, som en pedagogisk tanke i det hela. Att vi ska kunna tipsa studenter eller lägga ut det och säga att till den här föreläsningen så kan ni lyssna på den här gästen i det här avsnittet och sådär. Så att
ja, för man får en känsla av att den dimensionen kommer fram, tänker jag. Att man får både det här ordet spännande och höra hur folk resonerar kring skrivande och sådär. Men man hittar också den här, där man känner att här fördjupas det, så att säga. Som jag föreställer mig att målgruppen då är både folk som kanske går på författarskolan, men också kanske, ja men, vad skulle ni säga? Folk som är intresserade av skrivande i allmänhet?
Ja,
eller?
Ja. Det är väl förhoppningen. Liksom.
Absolut. Ja. Det sägs att var tredje svensk vill ge ut en bok. Jag vet inte. Jag läste det senast igår. Så att var tredje svensk kan lyssna på oss.
Är det så att var tredje svensk vill ha skrivit en bok?
Ja, så kan det också vara. Men det Johan sa om hur mycket jobb det är faktiskt. Så kan det vara så.
Ja, men, och det är väl liksom det som också är grejen med en podd som våran, tänker jag, att man hör, det finns en slags, skrivandet är ju något så mystiskt, folk kan nästan inte, fast det är så vardagligt, alltså vad det faktiskt är, så innan man håller på med det så är det liksom, det finns någon sån kult runt författaren som en romantisk figur liksom, och det skrivandet i sig, det känns som man bara åker iväg till en stuga i 3 månader och så händer en bok och vilken upplevelse liksom och sådär. Och skrivandet är mystiskt och fantastiskt. Det är därför folk lägger sina liv på det, trots att man materiellt får ganska lite tillbaka. Liksom. Men vägen in är liksom väldigt vardaglig. Vägen in till vad det faktiskt är. Och att få lov att bara höra en mångfald av perspektiv som liksom, utan att det kommer från en sån här rådgivande instans, eller att man liksom ja, men på något sätt försöker försköna eller bara luta sig in i det mystiska, utan man bara resonerar kring, ja, men hur gör jag egentligen? Hur känns det för mig? Sådär, jag tror bara genom våran möjlighet att spegla oss i varandra att det öppnar dörrar till folk och jaha, det är verkligen bara det här. Man bara sätter sig och så kollar man vad som händer för sig och så provar man olika grejer och förhåller sig till sin egen kognitiva apparat på olika sätt och sådär.
Jag tror att en av de här refuserade namnen på podden faktiskt var skrivliv. För vi tänker att vi kommer in på båda de delarna hela tiden med våra gäster. Inte så att vi pratar om deras privatliv, men man måste ju få livet att gå ihop med skrivandet. Och vad innebär det? Och Johan brukar vara väldigt bra på att få ner det till liksom det väldigt, väldigt praktiska. När sitter du och skriver? Hur ser det ut? Och sådär. Men det roliga är att när jag har lyssnat på programmen, att vi försöker då på något sätt nästan avförtrolla skrivandet. Samtidigt så brukar vi alltid landa i att återförtrolla det någonstans i samma avsnitt, och det är väldigt fin rörelse tycker jag.
Men, och det är ju där det är ju precis i den återförtrollningen som dess riktiga magi är. Det är ju att upptäcka att det var inte den fantasin som det var, men det är någonting annat ändå större. Det är bara det att man kan inte ens föreställa sig det när man tänker att det är fantasin.
Hur har ni tänkt kring vilka gäster ni har med? Så där, det är flera lärare då, till exempel för författarskolan.
Det var ju, man kan ju säga att förra terminen var ju lite av ett pilotprojekt som ändå, jag menar inte att hela projektet, det blev väldigt bra liksom. Men vi hade turen att ha Johan som praktikant. Han gick fakultet HTs praktikantkurs, humanister i arbetslivet.
Ja.
Så vi hade Johan som gjorde podden och gärna ville göra det, och så hade vi Vilska Lindgren som satsade på scenverksamhet för författarskolan. Och vi hade noll budget kan man säga. Så då fick vi ju
minusbudget för mig.
Ja, minusbudget för Johan. Men du har fått kaffe i alla fall.
Ja, det har jag fått.
Då fick vi gräva ganska mycket där vi stod. Så det blev naturligt att till exempel fråga Carola och Joakim, som ju har jobbat på författarskolan länge och har mycket tankar kring det. Sen tog vi en del som vi visste hade varit uppskattade gästföreläsare och sådär. Men vi försökte ju också ha någon form av att de skulle vara ganska olika, eller hur Johan?
Tanken var ju liksom att det inte heller bara skulle vara en podcast som ägnade sig åt redan etablerade författare, utan det är snarare vi har försökt även ta in elever och folk liksom omkring oss i Sverige som bara vi personligen tycker har ett intressant perspektiv på det egna skrivandet. Liksom.
Det är viktigt, det glömde jag. Mm. Alltså, det skulle också spegla utbildningen och liksom kunna vara i processen. Där någon, för etablerade författare har vi ju ofta möjlighet att höra i Babel eller sådär. Men alltså, hur är det att gå på författarskolan? Eller hur är det att liksom så undervisa där och så?
Precis. Och bara hur är det att ha kommit en bit på vägen? Alltså så det finns någon slags trapp. Ideal, och inte heller ens det, utan det är inte frågan bara om någon slags binärt ditt skrivande är ingenting när du inte är författare och sen är du författare och då är ditt skrivande någonting, utan skrivandet är ett slags sätt att leva på, och det finns en massa ingångar till det även, och ett helt sådant liv även utanför det fåtal som blir författare. Och det där är ju bara, för mig, om folk kan resonera om det, superspännande att höra på oavsett vem.
Och där finns det ju också en större identifikationsyta, tänker jag. Alltså det kan ju vara jättespännande att höra Kerstin Ekman eller Claes Östergren, vem det nu månde vara, så att säga. Men det är ju inte kanske lätt att identifiera sig med dem. Men att höra någon som har gått ett år på författarskolan till exempel, men som ändå har en väldigt utarbetad idé om hur man vill skriva och hur man gör skrivandet praktiskt. Vi hade ett avsnitt med en student som kör Pomodoro-metoden oerhört strikt så att säga. 25 minuter, 5 minuters paus, 25 minuter. Och det är ju liksom någon... Men det tänker jag, alltså det är väldigt så här handfast att få veta. Så kan man tänka, aha, det kan jag prova.
Mm.
Det är lite vettigt liksom.
Precis.
Men nu har ni ju då goda nyheter. Och det är ju att den podden förlängs, eller ni fortsätter även nu i höst. Berätta.
Ja, ett år framåt faktiskt.
Mm, vi har fått pedagogiska utvecklingsmedel för detta faktiskt. Och spännande. Det är vi väldigt glada över.
Mm.
Det kommer fortsätta vara jag och Johan.
Och nu så har vi ju liksom fått vara lite kreativa, för vi direkt i början där första säsongen, då kunde vi verkligen använda våra omedelbara resurser och sådär. Nu har vi fått gå lite utanför den cirkeln, och förhoppningsvis ska vi väl, om det går bra det här, så kan man ju gå ut i koncentriska cirklar till att få in mer och mer gäster. Vi har också, jag ska inte spoila någonting, men vi har liksom lite andra
teaser,
riktningar.
Det är ett annat engelskt ord.
Vi har lite andra riktningar från forskningssidan och sådär, och annat teoretiserande sidor. Den här.
Jag tänker att kärnan kommer ju kvarstå. Mm. Vi är intresserade av processen och så. Men vi har liksom tänkt på så här, ja, men hur är det om man håller på med en annan konstart till exempel. Om man forskar kring skrivande. Så att vi kommer ta in lite andra gäster där. Vi tror också att vi kommer göra en bokmässespecial.
Mm.
Ja, eventuellt.
Ja, kanske till och med två.
Två, ja. Mm. Absolut.
Mycket spännande, och den här podden heter alltså Köttet, och jag tror att det räcker om man söker på Köttet, misstänker jag, i sin favoritpodd-app.
Ja, eller åtminstone de stora liksom. Det finns ju så himla många, men på någon av de stora så finns vi där.
Ja, precis. Mm. Johan och Anna-Klara, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med här i podden.
Tack så jättemycket.
Tack.